Willkommen zu Yash Vat.
Folks from the cockpit, again, welcome aboard Delta Flight 1929 service to Dallas. We're number 3 for takeoff. Be airborne here just a little bit, hour 49 minutes en route. We'll update you on arrival time and weather in Dallas. Last we checked, it was overcast skies and it had some light rain showers in the area and temperature about 70 degrees. This time we'd like to ask our flight attendants, please prepare the cabin for departure.
Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz. Idag finns jag även på Spotify under Pierres värld. Vissa intervjuer och program som jag gör finns även på YouTube. Om du söker på Pierre Näsman i ett ord. Bli gärna en prenumerant på YouTube så får du en avisering när nya intressanta program dyker upp. Idag ska vi prata med Thomas Salme och om hans helt osannolika historia som den svenske piloten som flög yrkesmässigt i 13 år med ett hemmasnickrat flygcertifikat. Han lurade alla, flygbolag, kollegor, familj och vänner. Thomas Salme lyckades alltså jobba som pilot och efter 2 år blev han dessutom uppgraderad till flygkapten. Alltså helt utan giltigt flygcertifikat i 13 år. Helt utan någon formell utbildning hade Thomas hunnit lägga 10 000 flygtimmar bakom sig, transportera ungefär 1 miljon passagerare och utföra cirka 3 500 starter och landningar. Tack vare en stor käft, ett fekat certifikat och en stor portion tur och skicklighet. Missa inte det här programmet, men först lite musik med Christopher Cross. Häng med!
Thank you.
Och nu önskar vi Thomas Salme välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Tjena Thomas, tjena, finns Pierre. Du där?
Hej Pierre, bra, tack så mycket. Hej Tyresö.
Ja, hur är läget?
Bra, upp i Italien här.
I Italien?
Ner i Italien.
Vart i Italien hamnar jag?
Milano.
I Milano?
Jajamensan.
Du har ju en fantastisk historia som är helt galen, Thomas. Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund och hur det blev som det blev? Hur blev man pilot?
Den är lite annorlunda som sagt. Då. Jag är uppvuxen i Jordbro, inte så långt bort från Tyresö. Då. Och där så var jag avspelade hockey, fotboll och var en vanlig kille, höll på att säga. Och skulle åka ut med min pappa till Arlanda. Han fotograferade lite grann ibland. Så här halvprofessionellt på rally och sådär. Och så skulle jag vara kanske 8-9 år. Skulle vi göra en picknick. Åka ut till Arlanda som på andra sidan stan. Och åkte vi dit. Och vi skulle fotografera lite flygplan. Och då blev jag frälst. Höll jag på att säga. Då blev jag så här, wow. Jag vill bli pilot.
Ja, det är ganska fantastiskt att få den känslan och sen lyckas med hela den här storyn du ska berätta nu.
Ja, den är en lång story. Men
det börjar på Arlanda alltså?
Det börjar på Arlanda helt rätt. Och så slutar det 13 år senare på Amsterdams flygplats där jag åkte fast då.
Men det tar vi i slutet va?
Yes. Ja. Så att jag vill bli pilot. Jag vill liksom, jag gillar de här flygplanen och de här olika färgerna som flygbolagen har och startar. Och så tänkte man så, okej, var ska de åka någonstans i världen? Så jag vill liksom inte bli så här militärpilot, utan jag vill flyga stora flygplan runt om i världen ungefär. Det var det som jag ville.
Lite steket sådär och fina uniformer och grejer eller?
Nej, det bryr jag mig inte så. Det bryr jag inte så mycket om uniformen just. Men det här liksom att se världen. Det var det som jag...
Hur såg planen ut då? Förutsättningarna där när du var liten och du såg flygmaskinerna, ni flygspotta och fota och greja.
Det var ju olika färger, vet, och man blev ju, ja, så tänkte man också, vet, då var ju världen så liten här på 80-talet. Liksom, vart ska det här flygplanet åka någonstans? Så tänkte man, så började man plugga geografi och... det här var ju då, jag var ju 9 år gammal, så, men det var ju inte ens... Så det var ju bara en dröm. Jag menar, jag hade sån pension så jag köpte en massa, när man kanske blev 12-13 år, så fick jag en flygradio och min pappa är intressant, så jag kunde lyssna på flygtrafiken. Så kom in på landning på Arlanda eller Stockholm. Och sen så fick jag massa böcker så här, från flygböcker om flygbolag och det fanns massa saker. Ja, det som man kunde läsa, det fanns ingen internet då, inget internet. Så att jag var liksom allting som är flygtidningar ibland så här som man läser. Så man, ja... Fortsätt där och så fortsätter spela hockey och växte upp och tiden gick. Men jag blev aldrig av med det här liksom, passionen för flyget. Och jag ville bli pilot fortfarande.
Men delar du passionen med någon kompis och sådär eller?
Nej, det var ju bara jag som var flygintresserad. Så jag åkte ut sen jag blev kanske 14-15 år, så åkte jag ut till Arlanda själv. Och hämtade tidtabeller och så lärde man sig alla flygrutter som alla flygbolagen hade. Och så här, så att det var intressant för mig då. Så ja. Var en flygplansnörd om man säger så.
Du var en riktig nörd alltså på flyg.
Ja, absolut.
Hur gick det till när du började flyga då?
Alltså jag växte upp på gymnasiet 4 år tekniskt. Och sen så dör min mamma då sista året på 4 år tekniskt. Jag är enda sonen och ja, jag jobbar lite extra sen efter här. Och runt 22 så söker jag in på för att ta privatcertifikat då och börja en utbildning på Bromma och tar det certifikatet och flyga så här småflygplan.
Okej.
Okay. Jag tror det är 35-40 timmar hade jag väl. Och kunde inte fortsätta för det måste man kosta pengar. Så att, ja, det blev liksom okej, det här var jättekul men kan inte fortsätta. Jag hade ingen möjlighet liksom att kunna göra ekonomiskt. Och höll på med lite musik skulle bli så här låtskrivare vill man bli och ja. Höll på med ditten och datten, men just det här med flyget släppte aldrig. Så att jag tror att det var, jag höll på med en musikgrupp som jag skulle göra. Sen så
det blev liksom ett antiklimax där då, när pengarna tog slut och du kände att du inte hade råd att fortsätta. och flyga.
Ja, det är klart, det var så här liksom att okej, kul, det är omöjligt. Man såg ju bara liksom, det var en omöjlighet för mig. Men jag höll på med musik då. Det var ju liksom, det var liksom den som tog över ett tag. Men så kom jag ihåg att jag var uppe på, jag blev kompis med en kille som heter Christian Lundin och Jonna Mattiello som höll på jobbade på Cheiron, där Dennis Topp var. Och Martin Sandberg, de här, Max Martin heter han. Men Christian var också en av de här som var på 90-talet, mitten av 90-talet som höll på. Och jobbade där och jag blev kompis med han och John. Och de hängde med mig i flög och jag var på Cheiron då och lyssnade. Och jag träffade med Dennis Popp, så jag träffade och han fick lyssna på mina låtar så här. Och det var jättestort för mig då, så mina demolåtar. Och han bara, ah, det här är bra, det här gör vi nu. Så fick jag lyssna på han och vad de på Cheiron gjorde. Och då sa jag så här, det här, jag ska inte hålla på med musik längre, jag ska bli plugg. För att det var så jävla bra, det de gjorde jämfört med jag. Utan de sa det, men det hajar man. Och då tänkte jag, fan, jag ska fan satsa på att bli pilot på något sätt. Och sen så ringde jag ut talande en gång.
Okay.
Bara så där. På, inte tänkt på det, utan jag bara kände, hejsan, Thomas Alm heter jag och jag är pilot, har inget jobb och vill träna lite under det går. Det här var på kvällen. Jag visste att det fanns så här, de som hade hand om flygsimulatorer på Arlanda på SAS, mm. Jobbade på nätterna, men det var ingen som flög. Och då var det någon kille som sa liksom att, ingen kom över liksom, ungefär. Sverige, det här på mitten av 90-talet.
Det är helt otroligt, vad kreativt alltså.
September. Ja, så jag åkte ut av henne, var det 11 på natten, på kvällen. Och sen så...
Hur nervös var du då?
Jag fick en simulator. Jag var inte så nervös. Jag bara, ja, okej, jag åker dit så här. Och så sa han så här, ja, vilken simulator, ta den här simulatorn här. Och sen så, vilken flygplats skulle du ha? Det kommer jag ihåg. Liksom. Vilken flygplats vill du ha? Oslo eller Stockholm eller Köpenhamn, så SAS flög på. Och då sa han, nej, jag vill ha New York, John F. Kennedy. Jag vill liksom... Jag har ännu större. Och då så satt jag där och kunde inte starta flygplanen. Så jag satt där och han gick ut och jobbade med andra saker på andra simulatorer och satt där själv. Och jag ville liksom inte röra någonting, förstöra någonting. Så jag satt där och bara drömde mig.
Okay.
Men så blev jag liksom en kompis med honom. Och jag hade så här, Microsoft Flight Simulator hade hemma. Och vi flög där från början och på någon persondator. Och så här, så att... Ja, jag blev lite kompis. De litade på mig så att jag kom tillbaka dit ibland. Under 2 års period kanske jag flög inte, 50 gånger, 40 gånger.
Otroligt alltså.
Något sånt där. Och då hade jag lärt mig. Då hade jag liksom lära mig och tog kopior på alla manualer. Och sen så bara, nej, nu... 97 där då. Sen där fan, nu ska jag söka jobb här.
Men Thomas, hur var det med säkerhetskontroller och sånt då? Alltså, var det bara en parkering och en dörr du gick in i? Och sen var det såna superkomplexa simulatorer och grejer där?
Alltså det var ju, alltså, jag vet inte vad jag ringde, så att det var en vakt där som satt på där. De visste att jag kom, så att det var ju den här killen som jobbade, en äldre man, eller äldre, men då tyckte man han var äldre, men i alla fall. Ja, jag kom då. Så det var ju som simulatortekniker som de var, va? Han och de var väl kanske 4-5 som jobbade på nätterna då som tror jag som skift. Och jag, då visste de om mig. Ja, det här tog jag Thomas, han får väl komma då.
Ja.
Så att, ja, jag fick och jag gjorde liksom inget dåligt. Och det var ju jag som gjorde det. Jag tog med någon kompis ibland och så här och flög. Och sen så jag kom i alla fall till den här punkten liksom att nej, nu vill jag visa mig för ett flygbolag. Och då kände jag en massa så här, italienare i Stockholm som hade på en massa restauranger jag hade gått och käkat på Trattoria Romana heter det, gamla stan, kände ägaren där. Så att, de var trevliga, tyckte jag. Ja, italienare, de är trevliga människor. Så sökte jag jobb på ett italienskt bolag. Och sen så vips så var jag nere i Milano sen, i maj 97.
Kunde du italienska då?
Inte ett ord. Det var inget krav.
Ja, men vi säger så här, du hade flygit en massa simulator och grejer där. Alltså... Kan man starta en sån där själv eller måste det vara flera personer och hjälper till utanför eller hur funkar det?
Alltså flygteknikern, han sätter på den här och så frågar han så här, vilket flygplats ska du ha? Ja, okej. Så programmar han in den och så sätter han där och sen då så satt jag där och flög själv.
Ja.
Men det ska jag ta pilot, men jag lärde mig själv liksom, det går att flyga själv också.
Det är helt otroligt. Men när du sitter inne i den där, rör den sig också då upp och ner och sådär eller?
Ja, det är en full motion hade
du. Kan du öva olika såna här motorfel och sånt där också? Sa du till?
Ja, det blev ju senare liksom. Det blev ju senare att jag gjorde det. Och sen så... Ja, jag sa det till. Eller jag lärde mig. Det fanns en sån här... utrustning inne i själva kabinen så man kunde programmera om det. Så då lärde jag mig det. Så, att, ja, så, gjorde jag, så kunde man liksom slumpgenerator olika fel. Och liksom, ja, så att, ja, jag lärde mig det mesta.
Ja. Var det något så här speciellt scenario som du gillade att öva på? Eller?
Nej, det kommer inte. Nej, jag ville bara lära mig allt.
Eller ville du bara starta och landa och flyga? Dyker upp då i fönstren, alltså så här, film då, vart man kan titta på himlen och sådär,
alltså,
eller?
Jag var ju teknisk, jag gillade ju så här cockpiten och jag gillade liksom, jag ville lära mig flygplan så här, det här ska kunna flyga alla systemen, det är en massa hydraulik och bränsle och luft och ja, tryckkabin och du vet, så att jag menar, det är mycket att hålla reda på. Men jag försökte lära mig det så, liksom, så äkta som möjligt med manualerna, så jag pluggade kopier med det här och åkte hem, pluggade och sen så ja, försöker göra min egen lilla skola, om man säger så.
Ja, du är helt otroligt. Alltså, du är grymt driftig. Alltså, vilken power du hade för att driva det här projektet helt själv.
Alltså, jag är ju väl driven av, men det är som nu gör jag ju dokumentärfilmen, men så att jag menar, jag är det. Jag gillar utmaningar. Det är jobbigt ibland, men det är någonting som jag vet inte, det är någonting så här. Men i alla fall så, ja. Sen så var jag nere i Milano och sökte jobb på ett deras bolag, fick jobb.
Men innan det så har jag hört att du, när du gjorde ditt certifikat och det där, hur gick det till liksom? För du hade ju inget flygcertifikat. När du bestämde dig så här, nu jävlar ska jag bli pilot på riktigt, nu måste jag söka jobb. Och så faxar du iväg några papper och grejer. Hur visste du att ett flygcertifikat såg ut? Eller hur tänkte du där?
Jag hade ju haft mitt privat certifikat, så tänkte jag, ja, men jag gör något som ser ungefär likadant. Och sen så gjorde jag det på en så här PC-dator med i Word, kom jag i Office, för jag hade ingen Photoshop då. Så att så skrev jag ut massa saker, skrifter på engelska och på svenska. Och sedan så satt jag dit, hade ingen stämpel och den var tom då, den här lilla rutan. Och så printade jag ut den på en vanlig så här printer, Epson-printer som man har hemma. På vanlig papper och klippte ut liksom på en skärbräda så att det blev rakt med linjal. Och sen så sökte jag jobb, helt rätt.
Ja. Och hur fick du ihop en CV då?
Ja, det var bara fantasi. Aladdin Airlines kom jag på, för det var ju då något bolag som inte hade funnits, för då kunde de inte kolla upp det. Så att det hade gått konkurser. Så att, men nej, det var en massa saker som jag hittade på det här CV:et. Och så. Ja. Det fanns inget sånt sant där.
Ja, det är ju så sjukt modigt sen att våga söka jobb då. Hur gick det till när du sökte jobb? Alltså, hade de utlyst tjänster eller skickar du bara?
Det fanns en tidning då som hette Flight International som sökte, man kunde söka olika jobb. Så här, den kom ut, jag tror det var en gång i varannan vecka. Den köpte jag då. Och då såg jag att flygbolag i Italien som sökte piloter. Så här, jag bara, vad fan, italienare trevliga och 7-7 har ju lärt mig ganska bra. Men jag söker jobb där. Så att, ja, då faxade jag ner dokumenten och sen så fick jag väl kanske 2-3 veckor senare fick ett telefonsamtal och då sa de, ja men hejsan, intresserad av dig och då vill vi göra simulatorkontroll med dig. Och då skulle man göra det på Dublin då, på Irland, för att de hade inte någon simulator i Italien. Okay. Så att då åkte jag till Dublin, de betalade biljetten och så kom jag dit och var en flygchef som var där, en instruktör från det italienska bolaget. Och så fick jag, ja, jag kom och flög så här typ från 2 till 6 på natten, 4 timmar var det, så att man. Och då, sen efteråt så sa den här kaptenen bara, Thomas, du är välkommen till Italien. Då förstod jag att det här klart. Då blev jag så glad klockan 6 på morgonen. Liksom, går jag in i farsan och, fan, jag har fått jobb så här. Och Italien. Sen så var det en massa, man skulle fixa där med notaris publicus och översätta sina betyg, skolbetygen och på italienska översätta till ambassaden, men inte certifikatet. Så att, ja, det här var väl i april då, sen så mitten av maj då var jag väl nere i Rom då.
Okay.
Åkte ner lite med 200 kronor på fickan typ.
Alla känslor du hade i kroppen och hur mycket tänkte du och liksom så här inför att åka dit, alltså på skarpt läge?
Nej, då var det liksom så att okej, nu ska jag göra så bra som möjligt. Nu har jag kommit in och liksom, det var kanske lite barnsligt, man ska säga naivt. Det där med certif, det kunde gå till skogen direkt. Men jag var så här, liksom, jag ska visa, jag ska flyga, jag ska visa att jag kan flyga. Jag ska försöka göra så bra som möjligt, vara för professionell. Så att, ja, och det, ja.
Men när du gick på ditt första skarpa flygjobb, med det fegsärtare. Hur liksom kände du det liksom, så hade du pondus och grejer när du träffade dina kollegor, och hur liksom kändes det där snacket då när man går ut till planet, eller vad gör man innan, när träffas man?
Nej, men liksom? jag var ju lustig då, en av de här de behövde ju piloter, så att det var jag som var tyska där också, tror jag, kom, så att jag menar, från olika länder som skulle börja flyga. Vi ska flyga för 6 månader. Så jag fick bara så. Och jag menar, de var ju väldigt trevliga. Italienare är väl trevliga. Så de här blev ju liksom så här omhändertagen. Och ja, med Thomas och kul. Så här, och ja, det var väl som att... Och jag kan ju engelska. Vi i Sverige kan ju engelska bättre än Italien. Så att jag kunde den här flygengelskan väldigt bra. Och de såg ju upp lite för mig. Ja, man, duktig är på engelska. Så att jag hade ju lärt mig också på den här flygdagen. Alla termer och sånt där. Så att jag menar, bra mottagande. Kom in och sen så flög idag... massa flygningar. Alltså första flygningen var Milano till Napoli fram och tillbaka, och då var klart, då var man mest spänd att man vill göra ett bra jobb. Det var som att du ska börja på ett jobb första gången och vill göra bra från det. Så att, men så flög jag då.
Men Thomas, när du sitter där planet och ska flyga från Milano till Napoli, eller, och du taxar ut på startrakan och det, är det ingen, liksom så här, han som sitter bredvid, han har kanske flugit i 15 år och så avkopplad. Kände du det så här spända? Han skojar, han så här. Ja, Thomas, vad har du gjort innan då?
Nej, det var inte, då var det inte så mycket. Det var liksom bara liksom att, ja.
Var det bara så här, ska... strikt business liksom?
Ja, det var ju ganska i början, för då, du vet, då ska man gå så att man ska klara av vissa flygningar så här, inom bolaget. Och så här, då var det en training captain som skulle kolla upp mig då, när man flyger med passagerare. Och då är det liksom, ja, men sen såklart, när vi kom åt, när vi flög sen någon gång, så tog vi någon pizza sen och så här. Så att, men det, ja, men just när man flög, då var det koncentration. Speciellt för mig då, som var som ny på bolaget.
Så där. Men när man är så här pilot liksom, har man nya kollegor hela tiden och sådär, eller flyger man ihop med någon?
Ja, det var ju ganska litet flygbolag i början då, så att man är, jag flög då en massa olika kaptener då, sen så blev jag kapten själv, men då flyger man, men sen så lär man känna de flesta i bolaget, om det inte är så här jättestort bolag, men ja.
Hur gick det till att bli flygkapten då?
Alltså, grejen är att om man går tillbaka när jag flyger börsta, efter första flygningen då jag bodde på hotell då i början där i Milano, och då var det som att sen hem på kvällarna plugga, och sen nästa dag flygning igen, sen så var det kanske under veckan man flög kanske 3-4 flygningar, man hade bara kanske en dag, men sen hade jag typ 3-4 dagar ledig, då förstod jag också liksom att jag har kommit in på det här bolaget, jag liksom, det har gått bra när den första veckan liksom, och då kände jag en otrolig glädje. Men även en ensamhet, för att jag bara, fan, det här, jag är ju, det är inte bra det här på något sätt i alla fall. Så det hade ju också det, när man slappnade av ungefär, liksom att fan, det här gör man någonting som är olagligt. Ja. Så att jag menar, det fanns ju då, det kom efter någon vecka, så här, men
det är
jag körde på helt enkelt.
Men det är samma som den där filmen, va? Catch Me If You Can, eller?
Han flög aldrig, de är som flög han aldrig. Han satte på sig uniformen på 16 mest för att få checkar. Och sen så flög han så här som passagerare, så fick gratis flygningar. Så att det var väl därför man flög aldrig på riktigt.
Aha,
och okay. Sen så har jag läst också att han har överdrivit skitmycket. Det var inte massa miljoner. Så att det, men det var bra, det är spelfilm. Där, så menar, så, men det är alla säger det. Ja, Catch Me If You Can. Men det var ju, han flög fast aldrig på riktigt. Det gjorde jag. Ja.
Du var ju på riktigt. Alltså. Du krossar ju han ju. I filmen.
Ja, jag vet inte, krossa.
Ja, och man kommer från ingenstans. Och sen efter 2 år blir man flygkapten liksom. Det är ju inte illa pissat.
Det är som du sa i början på ditt intro här. Liksom att jag kunde flyga, absolut. Jag var ganska duktig. Men jag var svensk, hade haft tur. Det beror sig på en massa olika saker. Så att, menar, och liksom, det är väl det som gör att man kan göra såna här otroliga saker.
Ja. Men blev du aldrig så här inkallad till huvudkontoret, så kommer du dit och så vill de bara ge dig beröm, eller att, åh fan vad du är bra, Thomas.
Ja. Jo, det var det.
Men du är nervös och tror de ska avslöja det, eller?
Det var väl några incidenter som har hänt, som man har fågelmotor så här, och så man, men varje gång som de ringde från kontoret, så var man ju jag levde med här liksom. Jag visste att det varje dag kunde ta slut. Ja. Och så att, och jag 13 år så hade jag liksom, gick ju på en viss spänn, så att jag menar, det är inte kul heller.
Nej.
Och så jag rekommenderar inte människor att göra det här, för det är inte det är liksom.
Nej, men jag tänker så här, när du väl har fått massa erfarenhet och varit med om allt möjligt och har så flugit i flera år och sådär. Du måste ju ha fått jäkla bra självkänsla där. Och när du var flygkapten alltså, och så...
Jag kände från början att jag kunde flyga. Det är en känsla. Och så måste man vara på ett speciellt sätt. Och jag gillar att jobba med stress och så här. Så att, menar, och så märkte man liksom, man märker ju på de som har flygit tillsammans med att det går bra. Och sen hade man ju kontroller var sjätte månad. Då gjorde man så här simulatorkontroller. Och jag klarade dem väldigt bra. Så det var inte bara jag som tyckte att det var bra. Utan det var ju liksom flygbloggen och instruktören också.
Ja. Men jag undrar ju så här... Att när du har flygit och det har blivit liksom din vardag. Att du, alltså, först är du vanlig så här styrman eller, och sen blir du flygkapten. Och då är du ansvarig för allt i hela planet, alla passagerare, all personal och de här grejerna. Kunde du slappna av då så här, och lita på att styrman inte var en som du?
Alltså det är så här, alltså,
tänkte du så någon gång eller?
Jag förstod hur kontrollerad branschen är. Jag förstod liksom hur annorlunda jag var också. Jag förstod liksom att jag hade gjort det här. Alltså fan, det här är omöjlighet liksom. Det är en på miljarden liksom. Så jag menar, jag kände mig inte så här. Jag tror inte att det är så många som skulle göra som mig. Jag har alltid varit liksom lite gör lite annorlunda saker, men så jag kände liksom på något sätt att jag är nog den enda. Ja. Så jag kände aldrig så att det kan vara flera andra. Det kände jag aldrig.
Ja, men har du liksom frågat så här när det kommer en färsk så här, styrman och så här, vad har du för bakgrund då? Har du frågat så?
Ja, men det är klart man har pratat om det. Det gör mig så här. Ja. Så, de har väl gått så här.
Ja, det är otroligt.
Men jag vill inte prata så mycket om min bakgrund. Jag liksom inte. Jag gillar inte att ljuga så att, men det var det hemskaste att jag tvungen att ljuga då i början. Så ljög man inte varje dag utan det, men man vill inte berätta liksom hur långt till.
Nej, helt otroligt. Men när du höll på där och flög under de här åren och hur många världsdelar har du flygit i? Har du varit över hela världen eller?
Jag flög inte i USA, men jag flög i Asien, Afrika, Europa.
Vilka flygplatser är de värsta att starta och landa på då?
Jag vet inte, jag flög till ett ställe som heter Reggio Calabria i Italien, södra Italien, som har speciell inflygning och då valde flygbolaget vissa kapten som skulle göra det, så att jag var en av dem som utvalde. Det var så här som inte man svänger med ett brant på slutet och lite speciell svår inflygning, så det fanns ju det så här som man var tvungen att, men jag gillar ju det. Jag gillar ju att flyga på liksom, ta tag i spakarna så här.
Ja, det måste vara en häftig känsla.
Ja, men nu förstår man det efteråt. Men det var ju liksom att man var ju på spänn och så fick man gift. Jag gifte mig i Italien och min första fru där och sen så fick jag barn. Och klart, då blir man ju så här, fan det här är...
Men vad tänkte...
Hur ska jag kunna sluta liksom?
Ja, men vad... Hon visste ju ingenting om din bakgrund och sådär.
Nej.
Så, men vad hände... Ja, du flög omkring och transporterade en massa människor och allt gick bra. Och sen gifte du dig i Italien. När var det i början på din flygkarriär eller var det mitt i?
Ja,
eller?
Jag träffade henne typ en månad efter jag var i Italien. Och så gifte vi ett och ett halvt år senare.
Okej.
Okay. Så ganska snabbt där. Och så fick jag barn då i januari 99, Filip född. Så att jag menar, min första son. Då. Så att jag menar, det gick ju snabbt där och... Men det är klart att man var ju på spänn hela tiden, att det kunde bli avslöjat. För det var ju så enkelt, bara ett telefonsamtal upp till Sverige. Hej Thomas, vad har han sagt? Nej, hej då. Då är det kört.
Mm.
Ja, man lär sig leva, men det är stress.
Men vad hände då? Åren rullade på och sen blev det ju det här 9-11. Kommer du ihåg den? Olyckan
där. Ja, kommer jag ihåg. Jag flög där och jag flög även SAS-planet. Kraschar. Jag flög någon halvtimme innan det på Linate där. Så att jag menar, det var ganska tätt till September 11 kommer jag ihåg. Liksom, jag skulle flyga från Milano till Rom och Rom sen till, jag tror inte till Bari i Italien. Så här, men först när vi skulle flyga då till Rom, då hade liksom det första planet, det här på eftermiddagen då i Italien. Då hade det första planet kraschat där och man ser det på TV-kanalerna på flygplatsen och bara, det var nog plan, lite plan tänkte man. Sen så flög jag till Rom och då hade det kraschat på svenska skyskraporna då. Twin Towers. Och då var det allvar. Så, men
hur gick snacket då i din bransch liksom?
Ja, det var ju, jag tror att hela världen, hela Bergsman, det är hemskt. Så jag kände också, fan liksom, de hade lärt sig på simulator också, men de, skillnaden var att jag vill inte döda människor, jag vill flyga säkert, de vill ju döda människor. Men det var likadant där som kaptenen på var det, Air Berlin eller German Air German, det var en tysk bolag som kraschade Alperna. Han hade ju sett dem, han tog ju självmord. Så det är hemskt, man vill göra illa människor, men jag hade ju inte den.
Ja, det är helt galet. Men jag, det jag är ute och far efter lite, det är ju liksom det här 9-11. Hade det någonting med att göra? Blev det hårdare sådär? Kände du att nu kommer de att kolla upp alla ordentligt, eller?
Alltså, jag tänkte det. Jag trodde det direkt. Och det var så här, oj, nu, då tänkte jag också så här. Jag blev ju så här, fan, nu kommer jag. Så här, men det blev ju, kontrollen blev, men det, jag klarade mig. Då hade jag flygit ett tag, så jag hade inte erfarenhet, men det... Det här med papperskontrollerna, det blev inget liksom värre för mig.
Nej. Men du hade gått och det var, alltså vad jag har förstått då, så var det jättejobbigt för dig att bära på den här hemligheten att du bara hade ditt hemmasnickrade flygcertifikat. Så att du hade,
ja.
Du hade börjat klura på andra utvägar ifrån yrket på något vis, eller hur var det?
Ja, men det var så här, det var väl någon gång jag hade fått min andra son och hade familjen, som jag tänkte, fan, alltså, hur fan ska jag kunna sluta det här? Det är som att sitta på tåg som går snabbare och man kan inte hoppa av. Men då kom jag på sig liksom, och okej, men jag gör, om man skadar mig själv liksom, jag bygger hemma i huset och så råkar jag såga av en finger, två fingrar, och sen så en olycka, och så får man så här loss of license, en försäkring och så bolag, så skulle jag få lite pengar, och sen skulle de säkert anställa mig som på markpersonalen liksom, att så jag skulle kunna, då skulle jag komma ut ur det här, okay. Och fortfarande kunna jobba, här är ju liksom familj att ta hand om, så att, men sen att jag kom i, det var inte så att jag satt där med sågen och skulle såga med fingrar, så var det inte, men det fanns i mina tankar, men sen så jag vet inte, jag kan inte skada mig själv, så att det är.
Men det var ändå en tanke liksom. Du hade...
Ja, det var inte, alltså det var ju både kul, men det var ju också en stress. Jag kände liksom att, och sen blev det lite tråkigt sen efter att man har flytt många år också, liksom att det är som att åka bussen till slut. Men jag vill ju, så att när jag blev tagen då i Amsterdam 2010 i 4 mars.
Ja, hur gick det till då?
Då jag skulle flyga nattflygning då från Amsterdam till Ankara fram och tillbaka. Och så kom jag till flygplanet med min besättning, och så var det några kontroller. De gjorde ju kontroller ibland. Så det här var någonting som de visste om. Så de, men jag frågade så här, polisen, då, en av speciellt, det var så här, civilpoliser, 2 stycken. Och så var det 2 stycken vanliga poliser med pistol och gevär som de har på flygplatsen i Amsterdam bredvid dem. Och så, innan vi gick ner till gaten till flygplanet, så frågade jag en av speciellt, nej, det är bara rutinkontroll, okej. Så kollade man, fick man blåsa alkoholmeter, inga problem. Och sen så fick man visa upp sina dokument, även styrman och kabinpersonal fick göra det. Och jag visade upp mitt pass som var äkta och mitt medicinska certifikat som var äkta. Okej. Men sen så när de fick se mitt, tog mitt cert, och så sa de, det är något felstavat här, sa han. Då förstod jag att de förstod. Då sa jag, kan vi gå på det här kontoret och prata med? Ja, visst. Så det är inga så här handfängsel på sig, utan åkte ner i bilen till, alltså, på flygplatsen i Amsterdam, och så åkte till polis. De hade kontor på flygplatsen där, och aviation police.
Okay.
Och så kommer jag att ringa ut till en så här standby kapten. Kan ringa så här, för att ja, vi gör det. Och så satt de där på kontoret och sa så här, Captain Salmer, jag tog av min kavaj och min slips, liksom, okej. Det här är allvarligt, tänkte jag. Men då sa de så här, vi tror att du har ett ogiltigt certifikat, sa de. Då sa jag så här, okej, det är lika bra att berätta allt. Och då sa jag, har flugit utan certifikat i 13 år. De bara, va? Ja, och sen, rest is story, då kom det ut på hela världen. Så att, ja, och då blev jag häktad i 2 veckor på Skidpool. De skulle kolla upp att jag inte, att det är som, kanske inte finns andra som jag, terrorism och det här är allvarligt. Men det gick ju bra. Och så blev jag släppt efter 2 veckor. Och så fick jag straffet någon månad senare, över 2000 euros, och jag fick inte flyga på ett år. Men det fick jag inte, kunde jag inte i alla fall, för eftersom jag då inte hade en certifikat, så var en konstig dom. Men jag fick 2000 euros i böter. Och då,
men skulle du kunna få ett certifikat av all erfarenhet?
Nej, det vet jag inte. Det var väl någon advokat som sa, Thomas, du ska begära det för så mycket. Men jag kände bara att det här är ett avslutningskapitel. Nummer 1 så tyckte jag liksom att det var inte lika roligt längre att flyga. Men det är mycket för sig, så här, med att ut och resa med familj och sådär. Men sen så kände jag också att det gick bra. Det är 13 år, det har inte hänt någonting. Tur och skicklighet. Men det var ett bra avslut på 10 000 timmar. Så att jag kände bara att nej, det här, jag vet inte. Jag bara, det kändes så här, okej, naturligt. Det är fast man gör slut med en tjej som man inte älskar längre. Det är som, hon kan ju gå runt. Det känns bara bra.
Helt otrolig resa du har gjort. Jag har en liten fundering så här rent allmänt. När du liksom har varit flygkapten och så där, har du haft några förmåner då så här, jag tänker på pension och såna grejer som du kan få, eller fick du något mer straff förutom de där 2000 euro?
Nej. Nej, jag har jobbat i betalskatt under de åren jag jobbade, men det är väl normalt i Italien och de menar så. Men det, nej, inget annat straff fick jag på det, så att jag menar, tur.
Ja, helt otroligt.
Men äventyr fortsätter faktiskt. Jag menar,
men vad hände efter då?
Det finns mycket saker, men jag kommer ihåg den här Operation Playa som var i Stockholm, eller i Sverige, när med... Inte Jonas Falk, men det var någon annan som var inblandad där, som träffade mig i Amsterdam och som jag kände igen, som sa så här, det här var 2009, så sa han, men Thomas, kan inte du flyga så här, vi håller på med båtar nu. Jag bara, då tänkte jag, vad är det för tömt där, tyckte jag. Okay. På, då tror jag att du ska lägga, och sen så läste jag ett år senare när de åkte fast med Aung San. Jag bara, fan, det var ju sant då. Ja, det finns mycket som har hänt i livet där. Men nu gör jag ju faktiskt dokumentärfilmer om crime. Utan att ha certifikat för att göra det. Men det behöver man ju inte.
Nej, men innan du berättar det. Kan du inte bara berätta när du blev avslöjad och allt det här. Hur berättar du det för dina anhöriga och så här liksom innan du kunde ta nästa steg?
Alltså det var absolut jobbigast att man ska ringa från häktet i Amsterdam, så där, en massa knarksmugglare, så ska man ringa då. Första jag ringde var ju farsa, och han är så väldigt, han bodde i Italien, han hade dragit ner honom till Italien då, så han bodde hos oss. Det är liksom, och han är väldigt så här, ordentlig och verkligen ordentlig, så här, inte går aldrig mot rött, fast inte en bil så här, men i alla fall. Och så tänkte jag, här är inte bra, nu ska jag ringa honom. Men jag var tvungen att göra det, men han bara, Thomas, jag förstår att det är som så här, jag är Amsterdam, sa liksom så här, jag vet, jag har läst på nyheterna, men tidningen, men det är bra kommentarer, plus att så att han hade något positivt, så att, och det likadant min, då var jag faktiskt skild från min första fru, men hennes pappa och hon och alla de så här närmaste människorna runt omkring mig, de tvärtom, men du var ju duktig pilot, så det var ingen så här, som gick emot mig, då kände jag, det var skönt på något sätt.
Ja, helt otroligt. Jag tänker på att egentligen har hela det här grejen, hela caset som du har gjort, det har gått lite under radarn så här. Det är ju världens historia, men det verkar som flygbolagen och så här har tystat ner det, eftersom du kom undan så lindrigt och bara att det blev lite...
Det är helt rätt. Alltså, det har liksom, det här hände 2010 och nu är det 2024, så 14 år har gått. Men jag måste ju säga så här, att de senaste 2-3 åren, så jag har gjort mer tv-intervjuer i Tyskland och på tyska tv här i somras. Så jag youtubers som har gjort sådana grejer och dokumentärfilm på grejer om mig. Så att, men, det verkar som att de senaste 2-3 åren har liksom dragit iväg mer än det gjorde i början. Jag vet inte varför. Det kan ju vara att det kommit liksom, det har gått så pass lång tid och så kommer det liksom fram att det är bara jag som har gjort det här på det här sättet. Och då blir det som lite exklusivitet.
Och,
liksom,
och sen har flygbolagen skärpt upp alla regler och sådär. Så
jag vet att i Europa så ändrar de liksom reglerna. Jag vet att jag pratar med en som var med på, han har jobbat på Norwegian Airlines förut och han var med i rekryteringen, flygkapten, han har pratat med, och han berättade för mig, Thomas, att vi hade en sån här Thomas Salme-regel, vad gör vi om vi får in Thomas Salme? Så de hade jag brukar skoja så här, ibland, det är bra att det finns någon Thomas Salme ibland, för då kan man sticka hål för att systemet inte funkar, men om alla skulle göra som jag, då blir det lite kalabalik kanske, men det fick ju visa att det systemet funkar inte, det var ingen som skadades, ingen som dog, så jag menar, det är en bra story.
Jag tycker det faktiskt är både fascinerande och beundransvärd. Alltså.
Lite osvensk.
Ja, väldigt osvensk. Om vi ska försöka knyta ihop säcken här, så börjar ju hela din story med en kamera och vid Arlanda och flygspottning och sådär. Det jag vet, det är att när allt det här när du har lagt det bakom dig så tar du fram kameran igen och både fota och filma och greja. Så du kan väl berätta lite om hur ditt liv ser ut efter avslöjandet?
Ja, helt rätt. Jag hade en passion för fotografering och det var någonting som jag tänkte på liksom, när jag innan blev avslöjad, som att fan, jag måste fota istället för att flyga. Men ja, när jag blev avslöjad så tog jag liksom direkt så här, ja, nu ska jag bara fota och nya krafter. Och då började jag fotade mode i Milano, jag fotade på San Siro för Inter, fotbollslaget, några bra bilder också på Zlatan. Men jag var på San Siro och fotade då ett tag och sen så, ja, någon gång så här, kanske var 8 år sedan då, var jag nere i Miami och skulle fota modeller och så träffade jag en för detta knarksmugglare där och tänkte så här, fan vilken jävla story han har. Han var bra på att prata, han hade precis blivit sett från fängelse, han hade jobbat med Pablo Escobar, kolombiansk kille som bodde i Miami, han hade suttit i fängelse 12-13 år, var frisläppt och så att då började jag filma honom med min fotokamera och den blev sen en dokumentärserie, en film som min första film som ligger på Netflix som heter Rescue from Hell.
Okej, men du varför började du filma han för? Var det spontant?
Jag gillar hans story. Ja, jag gillar, jag fick det. Var något som jag var på någon fest i Miami, skulle fota de modellerna och jag var där var det typ 2 månader. Och då så sa han, Thomas, du måste träffa den här Jota Corona, en sjukt skön kille. Så då tänkte inte ens jag på liksom, jag hade filmat någon intervju på San Siro med någon fotbollsspelare så här svensk, men annars hade jag inte filmat så mycket. Men när jag hörde hans story så här, katten vilken jävla story. Jag tänkte, och det var en positiv story också för att han ville jobba. Nu vill jag hjälpa liksom, unga som att liksom, inte gör det som jag gjorde. Så att, nej, jag började filma. Köpte lite ljud och lärde mig och försökte lära mig. Och den är inte världens bästa film. Den är bra meddelande. Den blev bra.
Okej, vad heter den då?
Den heter Rescue from Hell. Den finns fortfarande på den.
Och efter den, då hamnar du i, vad heter du, True Crime. Är det det du kallar det för?
Ja, True Crime. Jag har gjort en serie som kom ut för ett par år sedan på italienska Discovery som heter Framed in Miami, The Versace Connection. Han är en oskyldig kille som italienare som har satt 28 år i fängelse i Miami, italienska regeringen. Och han kom tillbaka till Italien nu. Han sitter i fängelse i Italien men kommer bli snabbt snart. 4 delar det har gjort och sen nu sitter jag och gör det på andra, en annan oskyldig kille, amerikaner i USA och sen så. Ja, så har jag lite andra projekt som jag inte kan berätta om, men lite andra true crime om kända människor i Sverige kanske. Som är,
spännande.
Kriminella. Ja, så det är det jag gör för det mesta.
Det låter ruggigt spännande. Då kanske vi får återkomma till något true crime case i Sverige då.
Absolut, du är välkommen till.
Det låter bra. Kommer jag på en grej till här som jag är lite nyfiken på. Har du någon så här synpunkt på såna här UFO-grejer som de snackar om i USA?
Jag har aldrig sett UFO:n. Jag tror inte på UFO:n. Så att jag vet, ja.
Du har aldrig sett något konstigt när du flyger?
Nej, alltså inte på, jag har inte sett så här, det här är ett UFO. Så det kan vara natur, vet du det, på svenska. Alltså, naturella, så vet du det på svenska. Jag brukar glömma bort det. Men alltså, nej, men alltså, det kan vara fenomen som med kristaller, iskristaller i moln och så. Det kan ju se konstigt ut, men nej, jag vet inte, jag har aldrig varit i närheten så tror jag att jag har sett det.
All right, det får bli de sista orden då, så önskar jag dig lycka till med alla projekt och det du pysslar med och vi avslutar med The Final Countdown med Europe.
Grazie.
Stort tack, Thomas, för att du ställde upp.
Tack själv, Kar. Ha det bra.
Ha det fint.
Hej till dig, så.
Ja, vi hörs. Ciao.